Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
When We're Kings är, som ni vet, en podd om historiska fotbollslag och spelare. Men bara därför innebär det inte att vi är rädda för nyheter. Och idag har vi en liten nyhet att presentera, eller hur Erik?
Ja, det kan vi väl säga. För idag ska vi då göra 2021-versionen av vårt numera återkommande utmärkelseprogram. Och så här tänker vi då att vid slutet av varje kalenderår så tittar vi tillbaks på de 12 månader som passerat och utser helt enkelt den mest When We Were Kings värdiga historien. Och vi är lite försenade det här året. Ronaldinho-snacket drog ut en del på tiden, så det här avsnittet kommer några dagar senare än vad vi egentligen planerat för. Men vadå då? Tiden springer inte ifrån oss. Och när jag ser tillbaks på 2020 och 2021 så kan jag väl konstatera att då var vi egentligen ännu lite senare. För då delade vi ut den här utmärkelsen utan att riktigt veta om det. Vi gjorde ett avsnitt om Atalanta i början av 2021, och det var egentligen den här varianten oformulerad. Då hade vi inte huggit fast det i sten ännu, eller ja, då hade vi inte huggit fast det i guld ännu. Men från och med då så har vi alltså vår årligt återkommande When We Were Kings utmärkelse WWWK guld. Och 2020, ja, då gav vi den då lite halvpostumt till Atalanta. Och 2021, ja, då ger vi den till Bodø Glimt från Nordnorge.
Och runt detta resonerar vi så här, att när vi läser om dagens lag så finns det väldigt mycket som väcker beundran. Hur de vårdar sin historia och kultur i sin verksamhet. Hur de tagit fram en strategi de faktiskt följer i allt de gör i sitt dagliga arbete. Hur de satsar på ungdomar och överblivna spelare i sin verksamhet. Hur de vågar prova nytt och samtidigt som de värnar om sin kärna. Allt det där väcker som sagt beundran, men det är när man tittar på resultaten man häpnar. Hur i helvete kan man lyckas så otroligt bra med så små ekonomiska förutsättningar och ett egentligen omöjligt geografiskt läge?
Tannbørsten var middelet, kongepokalen målet for kaptein Harald Berg og hans superlag fra Bodø Glimt. De tok landsdelens første cupmesterskap etter 2-0 over Haugesund-laget Vard i finalen.
Stula Solheim er inne, høye, og så får Stula Solheim satt ballen i mål. Han som kom inn, og se på ham, og vi har en dommer.
Ja, och här är det ju bara att öppet erkänna att det där lite bökiga geografiska läget ofrånkomligen får i alla fall mig att känna ännu lite starkare för den här berättelsen. För ja, du vet ju vad man säger om dalkurd eller assyriska eller syrianska. De är ju landslag för folk utan land. Ja. Och ja, jag kan sannoliken tycka att alla vi infrusna stackare som vuxit upp ovanför polcirkeln har väldigt mycket gemensamt med varandra på ett sätt som gör att jag kan känna samhörighet med någon vindpinad grönlänning eller märgfrusen kanadensare eller för den delen en frystorkad ryss. För det är en prövande tillvaro där högt ovanför polcirkeln. Och det är bara, alltså, det är typ 4 miljoner människor i världen som bor där. Och ifall vi tittar på just dagens lag, dagens stad, så ligger alltså Bodö på 67,28 graders nordlig latitud. Vet du vad som ligger exakt på samma jävla breddgrad?
Det måste vara Malmberget.
Det är klart att det
för att jag kollade jättenoga på kartan och jag såg att det ligger norr om Gällivare, men det gör ju Malmberget lite grann också.
Exakt, nej, det är så identiskt som det egentligen någonsin kan vara. Malmberget och Bodö ligger precis lika långt norrut. Det gör mig i och för sig ont att säga att ska man gå på kartritarna och deras höftningar så ligger de Malmberget på 67,10 grader nordlig latitud och Bodö på 67,28.
Men så, det är ju å andra sidan kustlandskap.
Så ja, de har lite, sin jävla golfström.
Ja, det är lite skönare där ute. Ja.
Mycket skönare. Ja. Det är rena rivieran ifall du jämför med vårt inland. Men det är ändå precis samma nordlighet och det är i hög utsträckning också samma isolation, för det är ju långt precis överallt ifrån till både Malmberget och till Bodö. Alltså, ska du komma till Bodö från Oslo med bil, ja men det är 16 timmar utan paus. Det är en rejäl jävla bit att åka, och ett sånt faktum gör saker med människor. Det är jag övertygad om, och jag är ju också fast i den här idén om att vår röst aldrig riktigt har hörts och vår bakgrund har aldrig riktigt representerats i någon bredare allmän debatt. Vi där högt uppe ovanför polcirkeln, ja men vi är lite bortglömda, vi är lite marginaliserade och vi har ju sannoliken aldrig kunnat föra vår talan genom fotboll som så många andra förtryckta minoriteter ändå har kunnat. Men när då Bodø Glimt började vinna ligatitlar här om året, ja, då var det första gången i den globala historien som en klubb från en plats ovanför polcirkeln vann, ja, men en någorlunda professionell fotbollsliga.
Men om vi kollar historiskt så har de sin första stora framgång 1975.
Ja, det är inte bara deras första stora framgång. Det är alltså inte bara Bodø Glimts första stora framgång, utan det är på ett så tydligt sätt den första stora nordnorska framgången. Och ifall vi nu vill inkludera oss själva i något pan-polcirkliskt gemenskapsfälle, så kan vi väl också känna att det i någon mån var vår framgång även på andra sidan nationsgränsen. Men jag tror att vi var inne på det redan i avsnittet om Rosenborg, att det ju fanns den här diskrimineringen, den geografiska diskrimineringen inom norsk fotboll ända fram till det tidiga 1970-talet. Ja. Då tilläts ju helt enkelt inte nordnorska klubbar att delta i högsta ligan. Och vi ska nu inte sitta här och vara somalliga i Sverige heller, för vi hade ju precis samma typ av begränsning på bara det att vi hävde det lite tidigare. Vi accepterade norrländska klubbar från och med 1955, och då kunde något lyx, eller i alla fall vara uppe och kvala till allsvenskan med möjligheten att gå upp, även om de sen inte lyckades nå hela vägen. Men i Norge så brast fördämningarna i början av 1970-talet, och Mjölner från den förträffliga staden Narvik blev första nordnorska klubb att nå hela vägen 1972. Men det var ju ändå inte det stora genombrottet. Det var inte det som fick vallar och fördämningar att brista, utan det var då Bodø/Glimt i kuppen 1975. De försökte själva ta sig upp till högsta ligan. De föll på målsnöret, men omedelbart efter den besvikelsen så skulle de då få chansen att åka ner till den kungliga huvudstaden och spela cupfinal på Ullevål. Och de åkte ner i tusental, och det var på många sätt den här dagen som den norska cupfinalen blev det publikfenomen som den förblivit i årtionden. Vi satt ju och slet våra hår på 1990-talet över varför den svenska cupfinalen väckte ett kompakt ointresse, medan den norska cupfinalen var någon form av motsvarighet till FA-cupfinalen på Wembley. Det var den stora högtidsdagen och folk reste kors och tvärs i stora horder. Och det springer ju då mycket ur den här nordnorska invasionen av Oslo en vårdag 1975. Och de kom i stora skaror, de hade med sig tandborstar i tusental, och de var egna och udda, och de gick och vann finalen med väldigt starka profiler, och Arne Hansen spelade med bältros, och det finns liksom ingen hejd på allt rosa skimrande romantiserande av den här cupfinaldagen. Men när Bodø/Glimt lyfte kongepokalen på Ullevål så hade det en enorm betydelse för den nordnorska självkänslan.
Men det är åt Arne Hansen, så får han titta och sikta, och så sticker ju trean veck. Det må vara mål. Ja, ja, 2-0. Arne Hansen, han fick all världens tid. Han fick all världens tid.
Vad tänkte du akkurat när du såg ballen lå i målet, när du kysste till det stora publiken?
Det var en härlig känsla.
Det är det största du har upplevt som fotbollsspelare.
Ja, utvilsamt.
Ja, när Bodø/Glimt vann cupen 1975, då var Örjan och Runarberg, alltså två av Haralds söner, 5 respektive 7 år gamla. Så den här vägen fram mot cuptiteln, det blev deras första fotbollsäventyr. Det blev, i alla fall i Runars fall, deras allra första fotbollsmatcher. Och det är klart att saker såddes i dem i och med detta. Därefter var det ganska självklart vart de skulle ta vägen. Det var bara ut ur familjehuset, ner mot det där bryggeriet som låg vägg i vägg med uppväxthemmet. Och så var det kicka boll mot parkeringsplatsens murvägg. Den där muren där det hängde en skylt med texten fotbollssparking förbjudet. Ja. Och jag tror faktiskt att den skylten har blivit någon typ av museiföremål idag.
Ja.
För fotbollssparking kunde vara hur förbjudet det ville. Det skulle inte stoppa Örjan och Runar Berg. Och redan hösten 1984, efter då ett knappt 3-årigt berguppehåll, ja, då debuterade Örjan Berg för Bodø/Glimt, och då kunde någonstans saker och ting börja vända uppåt igen. Och det blev ännu tydligare några år därefter, då även en ung Runar Berg fick sin första chans i Bodø/Glimts A-lag. Och Bodø/Glimt hann visserligen inte avancera tillräckligt snabbt för att hålla kvar Örjan i stad och förening. De låg fortfarande i andra divisionen, och Nils Arne Eggen hade satt Rosenborg i rörelse, så Örjan Berg lockades tidigt till Trondheim. Men Runar fanns i alla fall kvar och kunde försäkra både sig själv och hela sin släkt om att Bodø Glimt återvände till farsans höjder. Upp igen i högsta ligan 92 och raka vägen till medaljerna därefter. Silver i ligan och ännu en cuptitel redan 1993. Och då var det då Runar Berg på mittfältet och därtill några fler stora Bodø Glimt-namn som vi kommer att återvända till. Då fanns Åsmund Björkan i laget och då fanns Andreas Evgen i laget. Men framförallt så började ju ett mönster gå att skönja. Det blir liksom inga Bodø Glimt-framgångar utan i alla fall en Berg i elvan. Och det faktumet blev bara tydligare och tydligare. För nästa gång de tog någon typ av medalj, det var när de hämtade ett brons i tippeligan 1995. Och då var det ju tre Bröder Berg i laget. Och året därefter, ja, då var det en ny cupfinal och både Örjan och Runar var kvar i elvan. Och de gjorde ju visserligen sina utflykter. Örjan Berg kom ju främst att förknippas med Rosenborg bland oss som inte riktigt kände till hans familjebakgrund i Bodø på 1990-talet. Och han var ju där till i schweizisk och tysk fotboll. Och Runar Berg, han hade en kortare utflykt till Venezia. Men 2003, ja, då var han tillbaka i fadershuset. Då var det återigen silver i tippeligan och cupfinal för Bodø Glimt. Men de lyckades då inte vinna någonting. För vilka och vem stod i vägen? Ja, men naturligtvis Rosenborg och självaste Örjan Berg. Ja. Han var ju då på motståndarsidan 2003 och bidrog starkt till att det var Rosenborg som hävde sig före Bodø Glimt i både tabelltopp och cupfinal. Och på den tiden, ja, men då var Örjan Berg, han var ju typ 35, ja, men bättre än någonsin. Åge Hareide slog fast att okej, visst, han är 35, men han hade kunnat gå in och spela för Real Madrid idag. Och det är ju med den måttstocken som de som kan fotbollen i Norge värderar de här brorsorna. Det går att hävda att de inte riktigt fick ut lika mycket som sin farsa, eller som de kanske borde ha fått. Det blev inga stora proffskarriärer och det blev inga så jättelika landslagskarriärer heller. Örjan Berg gjorde bara 19 A-landskamper och tackade nej till landslaget i flera perioder. Och Runar Berg stannade faktiskt på 5 A-landskamper. Det är någonstans alla överens om att det är inte en rättvis representation av deras skicklighet och deras betydelse för norsk fotboll, för Rosenborg, för framförallt Bodø Glimt.
Det är lite som Torbjörn Nilsson i Sverige kanske.
Ja, på ett ganska annorlunda sätt, jo, men okej då. Ja. Ja, när de fick aldrig riktigt det där stora genomslaget på Europa eller i landslaget, utan de var sina hemtrakter närmast på något sätt. Ja. Men de uträttade ju så oerhört mycket under så väldigt lång tid, för de hängde ju i så satans länge allesammans, både farsan och sönerna. För Harald Berg, som vi nämnde då, debuterade som 16-åring, fortsatte tills han var 40. Exakt samma för, ja, men egentligen båda sönerna. Jag tror efter att Örjan debuterade när han var 16 och la när han var 38 redan, den mjukisen. Ja. Medan då Runar också debuterade när han var 16-17 och även han spelade tills han var 40. Ja. Så de hann ju kicka en del boll. De hann göra en hel del nytta både för sina fotbollslag och för de lokalsamhällen som de representerade. Och för några år sedan så korade Världens Gang, VG, tippeligans bästa spelare någonsin. Alltså inte fotbolls-Norges bästa spelare någonsin. Inte utifrån vad man hade presterat i landslaget eller under sina proffskarriär, utan utifrån vad man hade presterat i tippeligan. Och då är ju alla dessa bergare högt representerade. Runar Berg, 27a, hade kunnat komma ännu högre, kan vi tycka. Sen är det faktiskt så att Harald Berg får se sig lite distanserad där. För dels tillbringar han ju flera år då i ett Bodeglimt som inte fick spela i tippeligan. Därtill var han i Holland ganska länge. Så han får nöja sig med en femte plats, som även det hade kunnat vara högre. Men sen har vi ju då Örjan Berg på en andra plats. Så vi har ändå tre bergare på topp 30, två på topp 5. Vilka kommer då på prispallen med Örjan Berg? Det har vi nästan redan nämnt, för då kommer ju Odd Iversen trea. Ja. Och vem är egentligen högst upp på prispallen?
Oj.
Ja, det slår det inte. Det, du sa att vi fick skit för att vi inte nämnde Harald Berg när vi pratade om Odd Iversen. Vi fick ju framförallt skit för att vi inte nämnde den här personen. Men har du inte i huvudet, tror jag inte du kan få fram det. Det är ju Tom Lund då, från Lilleström, som då allmänt är ansedd som i alla fall tippeligans främsta någonsin.
Vi är ju mitt inne i firandet av Stryktipset.
90-åringen.
Och därför är det ju så bra att vi är sponsor av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För det är ju över 18 år.
Och stödlinjen.se finns ju där om man har problem med sitt spelande.
Ja.
Mm. Har vi någon historia kanske?
Ja, det har jag. För att vi vill ju att ni skickar in era bästa Stryktipshistorier som rör glädje och sorg runt den 90:e minuten.
Mm.
Och idag har vi fått in en rätt fantastisk historia, måste jag säga. Vill du höra?
Jag vill jättegärna höra.
Detta är ett par år sedan. Jag och mina kompisar hade spelat Stryktipset varje lördag i rätt många år. Såklart utan större vinster, men med mycket analystid. Reducerade system, bara bra rader och så vidare. Samtidigt så hade min dåvarande flickvän fått upp ett intresse från ingenstans. Dels för Manchester United, men också lite för det där 13-spelet som jag spelade varje helg. Hur som, en lördag när jag skulle jobba över hela Stryktipsrundan så fick jag ett sms. Jag har lämnat in ett eget tips, 128 rader. Blev superstolt, jag har fått den att både gilla fotboll och Stryktipset. Hör såklart inget mer under dagens gång, men kommer hem på kvällen och får en telefon uppkörd i ansiktet. 12 rätt, 15 000. Helskotta var bra. Sen inser jag, men du, sena matchen, Everton Aston Villa, den är inte avgjord än. Får till svar, nej jag vet, jag har 1-2 i den, men jag vågar inte titta. Jag drar på tvn, det står 0-0, jag skriker efter mål, hon vågar inte titta. Och sen händer det. Anwar El Ghazi smackar in 1-0 till Villa. Och det står sig. 800 000 in. Första egna styrtipsraden. Anwar El Ghazi, husgud. Och jag funderar på att ge upp och spela styrtipset. Bästa lördagen någonsin. Men den här historien är helt otrolig.
Ja, det är den sannoliken.
Men fortsätt skicka in era historier till kings@perfectdaymedia.se och de som blir publicerade här hos oss, så får ni en When We're Kings t-shirt.
Yes, som man älskar 13-spelet ändå.
Ja, det gör man verkligen. Vi säger stort tack till Stryktipset.
Tack.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar och deras kampanj Livets alla löften.
Mm. Och vi har pratat om brutna löften tidigare. Ja. Har du något löfte du har brutit på senaste
tiden? Jag har ett dagligt brutet löfte som jag faktiskt har dåligt samvete för. Det är liksom att jag inte ska tjata så mycket på min äldsta dotter. Tyvärr så är hon tonåring och tyvärr så bryter jag det löftet varenda dag.
Okay.
Och jag tänker varje kväll, lova dig själv nu, ta det lite lugnare.
Mm.
Men det lyckas jag inte med.
Okej, okay. Ja.
Dina barn kommer också bli tonåringar. Du kommer få känna på detta.
Absolut, absolut. Ja. Jag har ett löfte där jag ska äta mer vegetariskt.
Ja.
Mm, just nu så går inte det så bra.
Nej.
Det är ett litet löfte, egentligen bara för mig själv. Men det finns ju också större löften.
Ja, det gör ju det.
Mm.
Och det är därför det är så skönt med Länsförsäkringar.
Mm.
Därför att de ser till att vissa löften faktiskt hålls. Och vi har pratat tidigare om buffertsparande och hur viktigt det är.
Mm.
Och du har pratat om att du sparar till resor och jag har pratat om att man måste spara lite grann hela tiden för att liksom kunna täcka upp vardagsproblem, helt enkelt.
Ja, Absolut. Det är väl självklart så att det finns saker som jag också behöver täcka upp för mer än en semesterkassa.
Nej, men jag gillar att du har lite sån här, att du är lite sån här slacker som är, har ditt buffertsparande till roliga grejer.
Ja,
ja. Men Länsförsäkring är ju där som ett löfte du kan lita på som hjälper dig med ditt buffertsparande.
Mm.
Och inte bara det, de hjälper dig även med din pension och dina försäkringar. Så att du kan ha en stor vän som hjälper dig med allt krångligt som livet kan erbjuda dig, helt enkelt.
Precis, så är det. Och vet du vad? Nu är det april. Vet du vad jag gjorde i april förra året?
Nej.
Jag band upp mig på ett gymkort på 12 månaders bindningstid.
Hur många gånger har du varit där?
7.
Ja.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag hade... Det är 780 kronor som jag nu kan lägga på något annat. Kanske ett buffertsparande.
Ett buffertsparande.
Ja, kanske.
Eller
mer vegetarisk mat. Nej, ja. Men förmodligen buffertsparande.
Ja, precis. Hur som helst, glöm inte att Länsförsäkringens bank kan hjälpa dig med dina lån och ditt sparande.
Exakt, de finns där för dig.
Ja, vi säger stort tack till Länsförsäkringen.
Tack.
Ja, nej men Osmund Björkan har vi nämnt tidigare. Vi hasplade ur oss att han också var med i laget som vann cupen 1993. Men Osmund Björkan, ja, han var ju då också en grabb från stan. Hade varit i klubbens verksamhet sedan han bara var en liten pojke. Och jag tror det kanske var 13 säsonger han gjorde för Bodeglimts A-lag. Jag undrar om det inte är så att han än idag är den som har gjort flest tippeliga matcher för Bodeglimt. Men sen har han också alltid varit en man med många strängar på sin mandolin. Han har liksom haft andra spår igång parallellt med sitt fotbollsliv. Kan till exempel exemplifieras med att han sände närradio samtidigt som han själv var A-lagsspelare. Men hur tror du det gick med hans närradiosatsning?
Med tanke på att du ställde frågan så inte så bra kanske.
Det är jävligt dåligt. Han fick kicken för att han pratade för mycket sex i radio.
Jaha.
Men det verkade ha tagit hyfsat lätt på. Och när han slutade spela fotboll så var det inte så att det var raka vägen in i tränarlivet, utan samtidigt som han ändå tog sats för ett sådant så såg han till att utbilda sig. Och jag vet inte om något går förlorat i översättningen här, för visst, jag kan tycka att många svenska universitetsutbildningar är ganska luddiga, men det är fan inget mot den Åsmund Björkan tog sig igenom. Vet du vad han är universitetsutbildad inom?
Nej, men det ska bli kul att höra.
Han har en universitetsutbildning i praktisk kunskap. Och exakt vad det innebär är ju inte alldeles enkelt att begripa sig på. Men det tycks vara någon form av masskommunikativ utbildning. Ja. Han skrev sin masteruppsats om berättande, om liksom berättande. Om det vi idag skulle kanske kalla för paketering.
Ja.
Och han gjorde det i någon typ av fotbollskontext. Och där tyckte jag det blev intressant. Där blev praktisk kunskap intressant. Ja. För Osmund Björkan, han kan då resonera kring berättandets värde inom fotbollsverksamhet. Och då är det alltså inte inom fotbollsjournalistik, utan här är det frågan om betydelsen för exempelvis en tränare. Hur ska en tränare kunna kommunicera om fotbollens kraft, om fotbollens betydelse på ett sätt som inspirerar en spelargrupp och på ett sätt som får en spelargrupp att tycka att det här med fotboll är lite viktigare än jag tyckte för ett år sedan. Det forskade då Åsmund Björkan inom, och det har han sedan tagit med sig ut i sitt nya yrkesliv som fotbollstränare. Och det räddade då inte att hans Bodeglimt från att åka ur 2016, men det bidrog kanske till att folket som bestämde insåg att det här var en herre med större kunskap och med mer intressanta tankar än bara en trotjänare som skulle få jobb för att han hade varit länge inom föreningen.
Och säsongen efter får Osmo Björkan en ny andra tränare, va?
Får och får. Han tar själv beslutet att försöka stärka upp sin stab med att handplocka ett namn för att underlätta tillbakastutsandet upp i högsta ligan. Och det var ett namn som han tvingades ta en del strid för. För Kjetil Knutsen var ingen särskilt eftertraktad norsk fotbollstränare hösten 2016. Han hade gått en lång väg och den tyckte snarast var på väg att ta slut. För Kjetil Knutsen hade inte Åsmund Björkans fördel av att ha varit en mångårig elitspelare med ett namn och ett rykte, utan fotbollen höll ju på att kosta Kjetil Knutsen livet redan när han var 22 år gammal. Då var han ju en aspirerande fotbollstalang som försökte kämpa sig upp i högsta ligan. Men den banan bröts då han fick en kraftig smäll på låret i en match för Åsane i andra eller tredje divisionen. Och vad smäll på låret, hur allvarligt kan det vara, tyckte väl Kjetil Knutsen. Han utgick från att det bara var en lårkaka. Men hemma på kammaren den kvällen så led han ändå helvetets kval på ett sätt som helt enkelt inte var normalt för en lårkaka. Och dess bättre hade han en dåvarande sambo som var sjuksköterska och som hörde hans jämranden och kvidanden och insåg att det här behövde kollas upp. Så hon bussade iväg Kjetil Knutsen till akuten och där kunde de ganska snabbt konstatera att jäklar, den här blödningen hade ju inneburit en kraftig blodpropp. Och hade inte den behandlats den kvällen, då hade förmodligen Kjetil Knutsen förlorat livet.
Oh, fy fan.
Så allvarligt var det. Men inte var det nog med elände i och med detta för fotbollsspelaren Kjetil Knutsen, utan han försökte kämpa sig tillbaks, men blev väl aldrig riktigt fullt återställd. Och när han ändå var tillbaks på planen, då fick han en kraftfull jävla spark i huvudet som gjorde så att han förlorade 90% av synen på höger ögat. Och där gav han väl till slut.
Ja, det kan man ju förstå. Ja, vad är det för fan vad jobbigt?
Ja, liksom halvt invalidiserad på gränsen mot döden på grund av fotbollen. Ja. Men han lämnade ju då inte sporten, utan han gjorde den här raska omsadlingen som ändå ligger väldigt nära till hans för många i hans situation. Så han korsade bara sidlinjen. Han gick från att vara spelare till att bli tränare redan som 26-åring. Och där utmärkte han sig på ett sätt som han egentligen aldrig gjorde som spelare. Där blev han tidigt sedd som någon sorts wonderboy. För han blev huvudtränare för något gäng som hette Hovding. Och de tog han från fjärde divisionen upp i trean och vidare upp i tvåan. Och därifrån hela vägen till en fjärde plats och tröskeln till tippeligan. Så det var ju ett litet mirakeljobb som han inledde sin tränarbana med. Och det är klart att det ledde till att folk fick upp ögonen. Och Kjetil Knutsen, han kommer då från Bergen. Och i Bergen är det ju Brann som gäller. Och de sög upp Knutsen och utsåg honom till spelarutvecklare. Men det fanns väl också en mer eller mindre uttalad ambition att han därefter skulle bli arvtagare till Måns-Ivar Mjelde som huvudtränare. Så det var väl med de förväntningarna som Kjetil Knutsen såg på sin tränarposition när han nyss hade fyllt 30. Sen gick han där i Brann år efter år och tycktes inte komma närmare jobbet som huvudtränare utan snarare tvärtom. Och den farhågan blev verkligen bekräftad när Brann tog in en ny sportchef och det skar sig mellan honom och Kjetil Knutsen. Helt plötsligt så var Knutsen reducerad till obetydlighet och han fick inte en enda arbetsuppgift utlagd på sig under ett drygt halvårs tid. Och ja, då kan en arbetstagare konstatera att the writing's on the wall. Mm. Det är nog dags att söka sig en ny miljö och en ny arbetsgivare. Och det innebar då att Kjetil Knutsen efter ganska många år, snarare än ett steg upp, tvingades ta ett par steg ner igen. För att få bli huvudtränare så fick han lov att dra ut till Fyllingsdalen, alltså någon liten byaklubb i trakterna runt Bergen. Och sen tillbaka till Åsane, alltså kvartersklubben i Bergen, som han själv hade representerat som spelare. Och där fick han visserligen resultat igen. Han tog Åsane upp till andra ligan och höll dem kvar där. Men han synkade med tiden allt sämre med sin omgivning. För Kjetil Knutsen hade ju nu börjat komma upp i ålder. Hans karriär hade pågått ett längre tag utan att få det där lyftet och han var nog rätt otålig och frustrerad i det. Än mer frustrerad blev han när liksom inte hans omgivning hade samma ambitioner som han själv hade. För han ville uppåt och han ville framåt och det skulle ske ganska snabbt och han ställde stenhårda krav på folket runt om honom och han var väl lite obekväm och lite kantig också, men det här var ju ett sammanhang där spelarna i bästa fall var deltidsproffs. Ja, ja. De kom ju till träningarna från jobb och skola och kunde inte leva någon typ av proffsliv 24-7 som Kjetil Knutsen mer eller mindre krävde av dem. Så han slet både på sin omgivning och på sig själv på ett sätt som till sist gjorde tillvaron där ohållbar. Och när han knuffades ut från Åsane 2016, ja, då var det verkligen inte givet vilka svar han egentligen skulle få när han stod framför spegeln och rannsakade sig själv. Han stod väl och liksom, är jag för krävande? Och har jag det som krävs? Vad är egentligen utvärderingen av nu snart 20 år som fotbollstränare? Vad har det blivit av det här och vart är det på väg? Och i det läget då beskriver Kjetil Knutsen sig själv som mentalt utsliten och han uppger att han var väldigt, väldigt nära att bara bestämma sig för att lägga ner det där med tränandet och istället bygga upp ett annat liv. Men precis när han vacklar i de funderingarna, ja, precis just då ringer Åsmund Björkan från Bodö och de två männen hittar fram till varandra. De pratar samma språk på samma våglängd på ett sätt som innebär att Kjetil Knutsen ändå bestämmer det för att ge det en chans till.
Hade de känt varandra sedan tidigare eller?
Ja, lite grann. De hade liksom stött på varandra på olika tränarsymposier och så. Men så som jag uppfattade så stod de inte särskilt nära. Utan de behövde känna av varandra. De behövde bekräfta sina respektive intryck av att vi tycks ju tänka ganska lika. Men är det verkligen så? Jo, det verkar faktiskt vara så för här är frågan om män som båda vill någonting och som har tydliga idéer för hur de ska uppnå det. Och det var väl det som Kjetil Knutsen under lång tid hade saknat. Någon som tänkte fotboll på hans sätt och någon som ville saker med fotboll på hans sätt. Så ja, trots allt, trots alla motgångar, trots all karriärsstagnation, så var det värt en sista chans, ett sista försök, ett plan och en flytt upp till den där avlägsna staden norr om polcirkeln.
Nu ska du få höra om hur du kan vara att sälja sin bil, och du ska dessutom få ett offer you can't refuse.
Ja, det låter väldigt bra det här.
Ja, för vi är sponsrade av våra fina vänner på Kala.se. Kala med C.
Mm.
Som du vet finns det ju ingen som kan elbilar så bra som Kala. De köper, säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider online och har branschens nöjdaste kunder på Trustpilot. Och den här veckan vill de verkligen trycka på hur enkelt och bra, hur lönsamt det är att sälja sin elbil eller laddhybrid hos Kala.
Just nu har Kala en otrolig kampanj. När du har värderat din bil och pratat med en av Kalas inköpare så kan du uppge koden When We Were Kings, alltså vad den här podden heter, When We Were Kings.
Ja.
Det ger 3000 kronor extra på din utbetalning. Och koden är giltig till och med den 1 maj.
Alltså, gå bara nu in på kala.se och få en värdering av din gamla bil innan du ska köpa en annan på Kala. Så får du alltså 3000 spänn extra.
Vad är det du brukar kalla de här fossildrivna bilarna? Dieselhäckare?
Ja, precis. Säga. Om du har en gammal dieselhäck men vill ha en ny fräsch elbil eller en fiffig hybrid, så är det ju liksom nu du ska göra detta.
Precis, och så slänger Kala på 3000 spänn där också.
Ja. Och det kan inte bli smidigare för att de är experter på detta. Så gå in på kala.se och gör detta nu. Vi säger stort tack till Kala. Vi är sponsrade av AirUp. Och sen förra gången vi pratade om AirUp så har jag börjat testa AirUp.
Ännu mer?
Ja, alltså tidigare har det mer varit mina döttrar som har gjort det. Men just nu har jag börjat testa det själv.
Mm.
Gissa vad detta har fått mig att göra senaste veckan.
Berätta.
Dricka väldigt mycket vatten.
Ja, men det är väl bra, Håkan.
Så väldigt mycket roligare.
Ja.
Därför att man tar en sån här podd. De har ju massa olika lukter som man fäster på flaskan.
Det känns så konstigt att säga lukter när det egentligen är... Ja. Alltså att det är doften som är en smak. Men det är ju så det är.
Det är verkligen så det är. Och det känns inte som du dricker vanligt vatten. För att du med den här lukten så gör någonting i hjärnan som gör att oj vad gott det är. Här kan jag sitta och dricka vatten hela dagen.
Ja,
för man tar ju bara en sån här podd och sätter på flaskan och sen är man hemma helt enkelt.
Ja, det där är ju inget nytt för mig. Jag har ju hållit på med det länge, men jag har upptäckt en sak som är en liten sak för mankind, men en stor sak för mig. Vet du vad det är?
Nej.
Det är att den här AirUp-flaskan, liksom själva sugröret inne i flaskan går hela vägen ner till botten. Så man slipper vrida flaskan. Har du tänkt på det?
Nej, det har jag inte tänkt på.
Jag har i alla fall upptäckt att jag älskar den lilla detaljen.
Ja.
Jag kan ha det stående hela tiden.
Ja.
Ja, en liten sak.
Men hörni, just nu, om ni går in på air-up.se så kan ni använda rabattkoden KINGS, så ger det 10% rabatt på ett köp hos AirUp.
Mm.
Rabattkoden är giltig till och med den 13/4 och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Men vi vill verkligen slå ett slag för alla er som är som oss, som tycker det är tråkigt att sitta och dricka vatten, att testa detta.
Air-up.se, Kings 10% rabatt, giltigt till och med 30 april.
Ja, vi säger stort tack till AirUp.
Tack.
Och de tar sig upp i Elit... Vad fan heter den? Elit...
Ja, den bytte väl namn från vårt gamla kära tippeligan till Elite-serien. Ja, det är väl här någonstans. Ja. Och, för mig är det fortfarande tippeligan. Ja. Men för mig är svensk hockey fortfarande Elit-serien. Så, ja,
det... De tar sig i alla fall upp i Elit-serien då, 2018. Och då är Kjetil Knudsen huvudtränare.
Ja, och nu är det ju ändå så att det finns ganska stora förhoppningar och de har ju spänt bågen rätt mycket, och det går ju verkligen att skönja konturerna av det som är tänkt att bli den nya Bodeglimt. Här har vi Åsmund Björkan med all sin praktiska kunskap. Ja. Här har vi Kjetil Knutsen med sina stora ambitioner som till sist har förlösts. Och så har vi då den här kärnan av egna unga spelare. Och så dundrar Bodeglimt ut i den nya säsongen. Och så tar de en seger på de 8 första matcherna och parkerar på nedflyttningsplats. Och 2018 ska komma att bli ett prövofyllt år för alla dessa huvudpersoner. För Kjetil Knutsen, han förblir obekväm och konflikträdd och väldigt stark i sin egna övertygelse. Så han tar liksom inte de enkla valen för att få folk i stan och kanske folk i medierna på sin sida som inflyttad bergensare. Utan han knuffar ut en klubblegendar som heter Trond Olsen. Och det leder till ganska upprörda tongångar i Bodø. Och han spelar ett högt spel. Det gör han, Kjetil Knutsen. När hans gulklädda lag balanserar på nedflyttningssträcket så är hans egen insats, ja, men egentligen hela den egna karriären. För ifall Bodeglimt åker ur, då kommer inte han bli kvar. Det är han helt övertygad om, och då vet det tusan ifall det blir något mer tränarjobb. Och mot den ganska ödesmättade bakgrunden så fastnar så Bodeglimt i en situation in på höstrakan då de inte vinner någon av de sista seriematcherna heller. Och när man hör det så tror man väl att ödet är beseglat. Men till saken hör att Kjetil Knutsens Bodeglimt egentligen inte förlorade så värst många matcher heller, utan de spelade kryss hela tiden.
Som Halmstad BK, var det att vi åkte ur.
Ja, och det gjorde inte Bodeglimt till slut. De spelade totalt 14 kryss. Och de avslutade säsongen med 4 raka 1-1 matcher. Men det räckte precis. De slutade till sist, om det var 2 eller 3 poäng, ovanför nedflyttningssträcket. Och i och med det studsade nätrullan ner på rätt sida. Och här är det ju onekligen intressant att liksom fundera kring kontinuitet, långsiktighet och uthållighet. För Kjetil Knutsen säger det själv, att hade vi åkt ner, hade vi förlorat en eller ett par av de här kryssmatcherna, då hade jag antingen fått sparken eller så hade jag tackat för mig.
Mm.
Då hade den här historien varit slut. Och det säger Knutsen trots att han också säger att jag var helt säker på att vi var inne på rätt väg. Men ja, det är små marginaler.
Ja, verkligen.
Och hur många såna här framgångssagor har aldrig fått bli färdigberättade? Hur många har avbrutits en fjärdedel in eftersom att det är för svårt att hålla blicken på bollen och liksom ha målet fast i sikte? Det är ju väldigt enkelt att säga att okej, nu börjar vi med det här storslagna projektet och förmodligen så kommer det att vara lite skakigt de första 2 åren, men sen kommer framgången.
Ja,
jo, visst, det är lätt att säga, men under de där skakiga 2 åren, ifall det till och med blir ännu lite skakigare än vad man har föreställt sig, ja, hur stark är då tilltron och övertygelsen och för den delen kuraget vid att hålla fast vid planen och låta den ligga stilla? Ja, det är någonting som ibland är värt några stunder av eftertanke och reflektion.
Ja.
Patrik Berg, det är fint. Genom på Hauge, det är inte offside! Och det är en sån eventyrlig möjlighet han får till att göra 3-0 för Bodø/Glimt.
Ja, vi kan 3 och 4 involverat. Se på den passningen från Patrik Berg då. Han har alltid full översikt och en gedigen möjlighet till Hauge för att sätta in 3-0.
De klarar sig kvar fast det är liksom en knölig säsong, och vi har tidigare berättat att han hade en konflikt med en gammal trotjänare, men han hade även problem med en spelare i truppen, va?
Ja, en av de yngre, en av dem det skulle byggas runt utifrån både strategidokument och successionsordning. För det var ingen liten sak att Kjetil Knutsen kom på kant med gamle Trond Olsen. Men det var fan en ännu mycket större sak att samma situation uppstod runt Patrik Berg. För ja, vi kan liksom inte understryka nog hur stark Bergfamiljens position är i fotbollens Bodö. Och här hade ju alla önskedrömmar uppfyllts. Det hade dykt upp en tredje Berg-generation. Och han hade varit central i att påbörja det här nya lokala bygget. Och så hade plötsligt hela den utvecklingen bara avstannat. För Patrik Berg fick inte längre spela. Och Patrik Berg blev mer och mer missnöjd. Och Patrik Berg satt på ett utgående kontrakt och det tycktes allt mer oundvikligt att han skulle lämna som bossman. Så vad fan håller du på med här egentligen? Du inflyttade utböling Kjetil Knutsen. Ja, Kjetil Knutsen, han var väl samma kompromisslösa beslutsfattare som han egentligen alltid hade varit. Han insåg ju också vilket symbolvärde Patrik Berg hade, men han kunde samtidigt konstatera att grabben presterade ju inte längre. Han spelade med fruktan. Det var Kjetil Knutsens bedömning. Och det var ju att närma sig en väldigt obehaglig realitet. För utgångspunkten hade ju såklart varit att Patrik Berg skulle gå i samma fotspår som pappa Örjan Berg och farfar Harald Berg. Men här blev det ju även tydligt att det såklart fanns någon sorts risk att han snarare skulle följa sin farbror Arild Berg i att aldrig hitta rätt i sin relation till fotbollen. För det var tydligt att Kjetil Knutsens rent professionella bedömning i sak var korrekt. Patrik Berg spelade inte längre så bra som han hade gjort, så bra som han borde göra. Det hade hänt någonting med honom tillbaka uppe i tippeligan. Och i efterhand så är han ju inte heller sen att erkänna det själv. Han hade börjat få mentala problem med sin fotboll. Han hade svårt att bära och hantera alla de enorma förväntningar som låg på honom. Och han var frustrerad och han var arg och han blev allt mer uppäten av sina tvivel och sina rädslor. Och han riskerade att hamna i den där situationen där han dessutom skyllde ifrån sig på egentligen alla andra och inte såg till sig själv. Och det här var på väg att bli ohållbart. Definitivt för Patrik Berg i Kjetil Knutsens Bodø Glimt. Men ja, kanske även för Patrik Berg inom elitfotbollen. Någonting behövde ske. Någonting behövde förändras. Och det Bodø Glimt hade skaffat sig, det var ett verktyg, en person som kunde hjälpa dem med det. För de hade då inlett ett samarbete med en herre som heter Björn Mansverk. Och jag vet inte, har du läst in dig på Björn Mansverk?
Det har jag verkligen gjort. Och jag har dessutom lyssnat på en podd med honom.
Har du det? Vad bra, då kan du, då kan du introducera honom lite grann.
Ja, alltså, både du och jag är väldigt intresserade av den här liksom X-faktorn med det mentala i ett omklädningsrum och liksom hur man lyfter en grupp. Och den här Björn Mansverk, med tanke på att jag är väldigt mycket inne på militärhistoria också, tycker det är intressant. Så
han är din typ av man.
Han är onekligen min typ av man.
Gammal stridspilot.
Stridsflygare som flög F-16-plan för Norge då.
Det betonar du på ett sätt som jag inte riktigt kan relatera till. Det är en stor grej.
Ja, det är det. Det är väl bland de värsta stridsflygplanen som finns. Liksom. Och han flög dem även i, alltså, i
skarpt läge.
Skarpt läge,
han hade väl varit uppe över både Afghanistan och Libyen. Exakt. Så vi förstår.
Man inser ju att flyger du ett F-16-flygplan i skarpt läge så måste du vara väldigt, väldigt mentalt balanserad och veta precis vad du gör. Och att ta in en person, en sån person in i fotbollen tycker jag låter otroligt intressant. Och när jag lyssnade på den här podden så det jag verkligen fastnade för, eller en grej som jag verkligen fastnade för, det var att han berättade att när han går in för första mötet med, de här, med spelargruppen så inser han att det här mötet måste bli så bra så att de direkt är med på banan. För är de inte det, då kan vi inte ha något samarbete. Och jag skulle så otroligt gärna vilja veta vad sades på det här första mötet.
Ja, det finns mycket som är väldigt spännande och fascinerande. Och det är ju också så att Björn Mansverk var ju verkligen en utanför boxen rekrytering. För notusan har ju skandinaviska fotbollsföreningar varit i kontakt med mentala tränare och rådgivare för liksom. Billy Riley har väl varit en faktor inom svensk fotboll i snart 50 år. Men Björn Mansverk, jag kom ju dels då från ett helt annat fält, en helt annan bakgrund. Och var, så vitt jag förstår, inte heller utbildad eller etablerad som mental tränare överhuvudtaget. Utan det han hade gjort, det var att han hade gått någon ledarkurs och deltagit i någon sorts mentorprogram inom flygvapnet. Och där hade de bland annat haft något arbetsmiljöprojekt med en projektledare som fokuserade väldigt mycket på uppmärksamhetsträning. Och den snubben ska vara ett ganska välkänt namn, så det var till honom Bode Glimt först vände sig och undrade ifall han skulle kunna komma och hjälpa till med det mentala inom deras verksamhet. Men nej, det hade han inte tid och möjlighet till. Men däremot så var det en kille som jag stötte på här i samband med ett utbildningsprojekt i försvaret för någon månad sedan. Och han utmärkte sig på ett sätt som var så intressant att jag tycker ni ska kolla med honom. Och det är ju en väldigt liksom luddig rekommendation. Ja. Men att Bode Glimt ändå väljer att utforska den. Och att Björn Mansverk efter lite övertalning ändå går med på att i alla fall testa. Ja, det säger nog rätt mycket om både förening och person här. För Björn Mansverks första reaktion när Bode Glimt hörde av sig, när de förklarade att de behövde hjälp med en spelare som utvecklat magproblem, det var ju att bara slå ifrån sig. Men, vad tänker ni att jag ska göra åt det?
Ja.
Ja, men vi har ju förstått här att du har haft den här bakgrunden, du har haft de här upplevelserna, du har visat intresse för ledarskap och gruppbygge och personlig utveckling inom det militära. Så vi tror att dina insikter och erfarenheter verkligen kan hjälpa till här. Och på de premisserna är det väl då som Björn Mansverk flyger upp till Bode och har det här första mötet med gruppen och därefter sina första individuella samtal. Och precis som du säger, där är det ju verkligen inte självklart vart det ska ta vägen, om det ska bli något överhuvudtaget. Men det jag vet är ju att den första spelaren som Mansverk satte sig med, det var mittfältaren Ulrik Saltnäs.
Just det.
Som hade funnits inom Bode Glimt under flera års tid. Han hade kommit dit redan 2011 eller någonting och varit ett stort mittfältslöfte, men egentligen bara enligt egen utsago blivit sämre och sämre för varje år. Inte oberoende av hur mycket han ansträngde sig, utan tvärtom satt i samband med hur mycket han ansträngde sig. Ju mer han kämpade, ju hårdare han pressade sig själv, desto sämre gick det.
Ja.
Och det fanns någonting i Ulrik Saltnäs personlighet som förstärkte detta. För han hade tydligen haft magproblem sedan han var 11 år gammal. Sen han gick upp och började spela 11-manna fotboll som liten grabb, så blev anspänningen och liksom pressen han la på sig själv så stark att han hade svårt att kontrollera det. Och väl uppe i seniorfotbollen i tippeligan, ja, då blev det där så problematiskt att han höll på att kräkas inför varje match och inför allt fler träningspass. Och det var ju rätt uppenbart att det var ohållbart över tid. Och när Bode Glimt åkte ur 2016, ja, men då la Ulrik Saltnäs av. Mm. Han funderade inte på att lägga av, utan han la av och hade bestämt sig för att flytta till Köpenhamn och gå på Copenhagen Business School istället för att klippa sig och skaffa sig ett riktigt jobb. Men tydligen hade han fått in sin ansökan lite för sent och blev därför inte antagen och var tvungen att skjuta upp studierna en termin. Under den terminen så gick han mest bara i Bode och skrotade runt och kunde väl lika gärna gå ner och kicka lite på träningen bara för att hålla sig själv i form. Och utifrån den situationen, att då började han ju plötsligt spela sin bästa fotboll någonsin. Han var helt fri från press och krav och förväntningar. Han skulle ju ändå börja plugga i Danmark om några månader. Så då gick det ju hur bra som helst. Och det här var precis då Kjetil Knutsen hade kommit till Bode. Och han såg, men vad med den här killen liksom? Ni har inte berättat om honom. Jo, nej, men det är Ulrik, han har lagt av. Men nej, men han ska inte lägga, han är ju bäst här liksom. Han ska ingenstans. Och ja, då blev han övertalad och fortsatte. Men så fort han blev där och knöt det sig igen. Då blev det anspänning, då blev det kräkningar, då blev det magproblem. Och det är då här som Björn Mansverk kopplas in för att försöka lösa upp knutarna hos Ulrik Saltnäs till att börja med. Men deras första möte ska ju då tydligen ha gått ganska trögt. För Mansverk kommer väl mest in och bara försöker prata och komma underfund med vad det hela handlar om. Men Saltnäs har att ja, men kan du inte bara sluta snacka och ge mig de där förbannade pillerna? Ja. För jag vill bli kvitt det här och liksom, jag vill ha något som är konkret. Något som verkligen hjälper på ett greppbart sätt. Men Mansverk höll i för, om inte annat blev man väl intresserad där och då. Att vad fan är det här egentligen? Varför är den här killen så påverkad av sin situation? Vad fan, han ska tydligen ta några löpningar och slå några passningar som gärna får gå framåt i banan. Hur kan det medföra så stor anspänning? Mm. Det är liksom inte F6 och Don över Tripoli direkt.
Nej, och Björn Mansverk var ju helt ointresserad av fotboll också.
Han förstod inte alls vad det handlade om. Förstod framförallt inte just varför folk tycktes ta det på så ödesmättat och överdrivet allvar. Alltså, ska det inte vara kul det här? Alltså, krig är inget kul. Krig är ju jobbigt på riktigt, men ni håller väl på för att det ska vara roligt. Och just den utgångspunkten, att han kunde se fotbollen både för vad den var och vad den inte var, den var nog jäkligt nyttig i att hitta fram. Ja. Och han nådde ju då fram till Ulrik Saltnäs efter ett litet tag. Han lyckades liksom få honom att anamma mer av en så här facket-mentalitet. Ja, men okej, det gick dåligt det där, ha facket liksom. Vad spelar det för roll? Ja. Och börja ha roligt igen istället för att liksom lida sig igenom fotbollen. Det löste då upp hans karriärsknut, ja, men hans livsknut, på ett sätt som verkligen frigjorde Ulrik Saltnäs och på ett sätt som gjorde att det sen låg ganska nära till hans att försöka upprepa tricket med Patrik Berg. För det var ju det Åsmund Björkan och Kjetil Knutsen till sist gjorde, till sist tog till som någon form av sista utväg. De åkte hem till en 19-årings trul i Patrik Berg och ställde egentligen bara frågan att innan vi bränner alla de här broarna och innan vi tillåter dig att försvinna från din familjeförening, kan du ändå inte ge oss förtroendet som innebär att du testar att snacka med den här flygvapenskillen? Det har verkligen gjort skillnad för Ulrik och du har ju träffat på honom tidigare i liksom gruppsammanhang. Kan du inte sätta dig med honom individuellt också? Och jag får inte intrycket av att Patrik Berg var så där jättesugen till en början han heller. Men vad fan, får väl testa. får väl testa för Åsmunds skull. Han har ju ändå varit här och vunnit cuper med farbror för 25 år sedan. Och ja, det är klart att Patrik Berg vill innerst inne fortfarande själv också att det här ska funka. Så ja, vad finns det att förlora? Ja. Och på ett eller annat eller tredje sätt så löser ju då Björn Mansverk även den här jävla gåtan och befriar Patrik Berg. Jag tror inte att någon egentligen vill tänka på vart den där andra stigen hade kunnat leda, men nu byter Patrik Berg kurs och hittar riktningen igen. Och han fick inte spela så där jättemycket hösten 2018 heller, men han kände själv att han knäckte koden. Och det var uppenbart för alla som följde honom. Och det kanske blev tydligt för Björn Mansverk tidigare än det blev tydligt för någon annan. För han säger att det tog bara några månader så var grabben en helt annan människa. Och han fick tillbaka självkänslan och i och med det så fick han tydligen tillbaka spelglädjen. Och återigen, för Björn Mansverk är det ju en väldigt stor sak att en människa får tillbaka sin självkänsla. Men det är en väldigt liten sak att börja slå en annan typ av passningar på en fotbollsplan. Okej, alltså jag har fått höra här att du tydligen bara spelar bollen bakåt nu för tiden. Det verkar väl dumt. Ska inte ett lag framåt och liksom göra mål? Jag förstår inte riktigt problemet här. Och det ska ju vara den konkreta skillnaden. Att Patrik Berg återigen började slå liksom ordentliga passningar. Han började försöka åstadkomma något med sitt passningsspel. Och han började därtill vilja ha bollen igen. För det är väl det tydligaste utslaget av en fotbollsspelare förlamad av prestationskrav. Han eller hon börjar gömma sig. Ja. Han eller hon vill inte längre ha bollen. Men Patrik Bergs främsta egenskap, det var nog egentligen förmågan att alltid vara spelbar. Att liksom kunna skanna av en fotbollsplan på ett sätt som innebär att han vet vart nästa öppning och nästa passningsalternativ kommer att finnas. Och nu började han utnyttja den igen. Tidigare hade han liksom avstått från att nyttja sina bästa egenskaper. Men nu gjorde han sig själv alltid spelbar och slog därifrån bollarna framåt. Och ja, svårare än så, lättare än så var det inte. Men ja, som Kjetil Knutsen själv har konstaterat, att hade Björn Mansverk börjat jobba med Bode Glimt ett år eller kanske ett halvår senare än han gjorde, ja, då hade inte Patrik Berg varit kvar i klubben längre.
Nej.
Och då hade det inte blivit någon mer fotboll överhuvudtaget för Ulrik Saltnes. Och det är klart att bara det är ju enorma resultat. Det är väldigt gott utfall på en udda sorts rekrytering. Men jag får faktiskt intrycket också när jag själv läser in mig att här verkar det om något som att Norge faktiskt ligger lite längre bak än Sverige när det kommer till mental träning inom fotbollen, mental utvärdering av fotbollen. För det var inte särskilt många år sedan som deras egen spelarorganisation gjorde någon undersökning som visade att 4 av 10 bland deras medlemmar hade psykiska problem kopplat till deras fotboll. Och det är ju en skrämmande hög siffra. Verkligen. Såklart. Och det innebär väl också att på en rent sportslig nivå så kan det göra en jäkla skillnad att få de här bitarna på plats. Det kan bli utslagsgivande. Och här hade då Björn Mansverk till att börja med räddat 2 väldigt löftesrika karriärer. Och därtill så började han också göra tydlig skillnad på ett kollektivt plan. För det är här någonstans mellan ett misslyckat 2018 och ett stundande 2019 som hela Bode Glimt gör det här skiftet som det ganska ofta refereras till från resultat till prestationsfokus. Och det där är ju som sagt någonting som det pratas om rätt ofta. Att men vi ska inte tänka så mycket resultat, vi ska bara tänka prestation. Och som allt annat kan det bli en innehållslös floskel. Men Bodeglimt tycks verkligen ha kommit dit. En annan sak som det ofta refereras till i de här sammanhangen, det är att försöka komma bort ifrån en fotbollstradition som på företagsspråk kan kallas fear culture eller blame culture. Ja. Jag vet inte om de begreppen behöver förklaras. De står väl för sig själva.
Nej, men däremot tycker jag det är intressant att de går alltså in. De har inga målsättningar som är mätbara längre.
Nej, vi ska inte sluta topp tre den här säsongen. Vi ska inte vinna 7 borta matcher den här säsongen. Utan vi ska bara bli lite bättre för varje dag och allt det där.
Ja.
Och det där var då någonting de bestämde sig för inför säsongen 2019. Och dit de då strävade. Ja, men det var den här klassiska målbilden som egentligen har funnits med oss alla ända sedan pojklagsfotbollen. För hur ofta har man inte legat under med 7-0 mot något mer storvuxet lag och någon tränare lite klämkäckt kläckt ur sig. Ja, men tänk 0-0 ändå, grabbar.
Ja.
Och
väldigt lätt.
Ja, ja, och själv kommer väl inte så långt med det. Men det har ju verkligen varit något som Bodeglimt har strävat efter. Deras matcher ska alltid stå 0-0. Deras spelare ska alltid vara nollställda inför det som tidigare har hänt. De ska bara fortsätta spela sin fotboll opåverkade. Och de ska då nå fram till ett läge där de inte har några humörspelare i laget. Och sådana pratar vi om lite då och då. De där liksom lynniga genierna som kan vara helt ostoppbara om de kommer in rätt i matchen. Men kan vara helt oanvändbara om de missar de två första dribblingarna. Några sådana ska inte finnas i Bodeglimt.
Vi gillar ju dem, Erik.
Det är klart vi gillar dem på ett ideologiskt plan. Men ifall jag ska bygga fotbollslag så begriper jag ju att det vore ju bättre att ta spelare som alltid presterar.
Självklart.
Snarare än de som presterar 2 dagar av 7. Men det vore ju därtill jäkligt tacksamt med spelare som inte var fångade av fruktan och som inte var rädda för att ta ansvar för den egna prestationen och som då hade förmågan att fokusera fullt ut på den. Och det var ju då den situationen som Bodeglimt häpnadsväckande snabbt började närma sig tack vare arbetet med Björn Mansverk. Och det var väl också mycket det som gjorde att de började närma sig platser dit ingen trodde att de skulle nå. För själva hade de släppt resultatmål, men det hade ju såklart inte alla betraktare, inte folk i medierna, utan in i säsongen 2019 så är det ju klart att tabeller skulle tippas. Och där hade till exempel VG Bodeglimt på nedflyttningsplats in i spelåret 2019. Och det var ju utifrån ett gammalt sätt att mäta och värdera ganska rimligt. Ja, de hade precis klarat sig från nedflyttning året före. Det hade varit lite gnissligt mellan tränaren och flera av de stora profilerna. I grunden en liten klubb med en av elitseriens lägsta omsättningar. Ja, men vad fan. Nedflyttningsplats, det är väl rimligt.
Exakt.
Det är väl ett logiskt tips. Men Bodeglimt hade nu då börjat upphäva fotbollens traditionella logik på ett sätt som skulle låta höra talas om sig. Gå med mig bakom skuggor, ser du solen, och när du tvivlar ser du modet i mina ögon. Du och jag mot alla oddsen.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.